så.
Ja, lite snö fortfarande där bakom häcken här i norrläge. Det är lite kylslaget ändå. Det har varit lite kylig start på säsongen, Ingla.
Verkligen. Sen vår.
Då kan man behöva värme.
Då kan man behöva en varmbänk.
Ja.
Kylstarta lite.
Ja.
Det tänkte vi skulle göra det.
I säsongens första Odla med P1. Anna Hermansson i Linköping, hon visar hur man framgångsrikt kan odla massor med bär på en liten balkong. Och Maj-Lis Pettersson svarar på lyssnarfrågor. Vi börjar här hemma hos Ingla Jagne.
Halm och hästskit.
Hästskit
är liksom grunden.
Var är det halmen har de här påsarna här, ja?
Ja.
Var är hästskiten?
Hästskit har jag här.
Medan Ingla går och hämtar en svart plastsäck med hästgödsel här, så ska jag bara kort passa på att berätta vad en varmbänk är i princip. Det är en hög med gödsel som avger värme när den blandas med halm eller liknande. Värmen gör att man kan börja odla tidigare på säsongen. Men det är något fel på den här, antar jag, för den är ju iskall, den är ju frusen.
Ja, den har legat ute på vintern och det har varit kalla nätter länge, så den har väl inte riktigt tinat. Men den är inte, för att det ska bli varmt så behöver det blandas med halmen. Man kan använda pallkragar. Det är svårare att få upp värmen ju mindre den är. Va? Så att det är bra om man har lite volym egentligen.
Vad betyder lite volym?
Ja, bara en pallkrag och så tre ovanpå varann är väl på gränsen. Men det går med lite tur. Och jag har ju tagit såna här pallar, lastpallar, och ställt upp.
Mm.
Så jag får ungefär, ja, vad är det, en kvadratmeter? Ungefär 1,20 är de väl lång, de här. Och så har jag ju en mur. Och murar är ju bra på att hålla värme och sådär också. Då börjar vi.
Nu börjar du, ja. Du har tagit upp den här påsen med halm.
Och så ligger det lite gammal kompost i botten. Och det kan bara vara bra. För där bor ju alla mikroorganismerna som ska göra jobbet.
Aha. Ett lager med halm först.
Här har vi hästskit och
ren hästskit. Den lägger du nu på, du lägger alltså hästskiten på din halm där och så blandar runt.
Vi gör lite lasagne här nu.
Lasagne?
Ja, vi lägger ovanpå lager liksom. Och sen är det en annan sak. Du behöver inte gå på gym nu, för nu så ska vi trampa. Trampa i det här så att det sitter ihop och inte blir för luftigt. Halmen är ju torr. Så då får man vattna. Och så trampa. Och så gör vi ett lager till. Och så trampar vi och vattnar. Och sen när vi har då fått upp så högt vi vill, då slår vi varmvatten, hett vatten på. Så vi får starta igång det hela.
Men du trampar, det där går lite grann mot vad jag tänker, att i trädgården så brukar man vara noga med att man ska inte trampa där man ska odla. Det ska vara liksom så luckert och så, men här är det tvärtom. Här går du upp mot kraft trampar i den här.
Jo, men därför att det är ju väldigt mycket luft i den här halmen. Och de måste ju få kontakt.
Vilka då?
Halmen och hästskiten. Och mikroorganismerna vill ju, ska ju vara luft. Men det ska också vara fuktigt. Så då är vi ju tillbaka till det här balansen. Mellan syre och vatten och kväve och kol. Och kväve finns ju i hästgödseln och kol finns i halmen. Så då blandar vi här. Och är det då så att man är rädd att man kanske har lite för lite hästskit eller för lite kväve, då kan man ju blanda i lite hönsgödsel också. Man kan ju göra det här med andra. Behöver ju inte bara vara hästskit, men det är det traditionella som man pratar om oftast. Det kanske var för att det fanns mycket hästar när man började göra det här.
Mm. Men skit, rätt sagt, det måste vara någonting som innehåller väldigt mycket kväve. Ja. Jättekväverikt ska det vara.
Ja, i alla fall kväverikt. Nu är hästgödsel egentligen den kvävefattigaste av gödslarna, men den funkar väldigt bra, den brinner väldigt bra i den här.
Brinner?
Ja, brinner, det är ju då när den här processen sätter igång.
Varför avger det värme?
Jo, men det är då mikroorganismerna som du sätter igång och bryter ner det här. Det är ju bakterier och svampar och maskar så småningom och massa andra små småttingar. Och när de jobbar, då blir de precis som du och jag. Det blir varmt.
Okay.
Och det blir varmen. Och det är ju det som är lite roligt med en varmbädd. Och så ska vi ju sätta ner en termometer, för nu börjar det spännande. För efter några dagar då ser man att det börjar stiga. Och det kan ju gå upp till 60-70 grader på en vecka. Och det är ju det man är ute efter då. Det är ju därför man gör en sån här varmbänk. Det är ju för att man vill ha värme tidigare på våren. Så i Skåne och södra Sverige så kan man ju göra den redan i februari. Mellansverige så kanske man väntar till mars och är säker på att det inte blir 25 grader kallt igen, och norra Sverige lite senare. Men man vinner ju några månader. Det är det som är grejen.
Jag förstår, men alltså är det, kan en trädgårdsodlare i Landskrona och en trädgårdsodlare i Luleå ha glädje av en varmbänk? Även om de bor i så väldigt skilda klimat.
Absolut, absolut. Och nu gör ju vi den här ute. Har man växthus så kan man ju göra den i växthuset, i bänken i växthuset, att man bygger upp. Och sen då, längst upp, när den har börjat brinna och man ser liksom att nu börjar temperaturen gå tillbaka lite grann, då lägger man på jord. Och så kan man ju då, om man är smart, ungefär en, två veckor innan man ska göra den här bänken, så sår man lite grann i brätten. Då har man ju små salladsplanter och spinat och sådär och bara plantera ut. Kanske salladslök eller vad man nu vill ha. För sen då när värmen går ner och det börjar bli kanske då 30 grader. Då sätter man ut det här. Och så har man då snö runt sig om man bor uppe i, vad var det du sa?
Jag sa Luleå.
Luleå. Snö runt sig och så har man en varm bädd med primörer. Midjehöjd får den gärna bli.
Oj!
Ja då, absolut. Nu beror ju på vart man har midjan i och för sig. Men säg 1,20.
Ja.
Kan den få vara en meter i alla fall. Som sagt, ju större volym, ju lättare är det att få upp värmen. Och sen då att man isolerar lite på sidorna. Så att det blir varmt verkligen. Nu är det ju liksom mode med allt som har det här med att odla mat. Och då är det ju ett bra sätt att få sallad i april, slutet på april istället för i mitten på juni. Det är ju faktiskt skillnad.
Och vi ska strax tillbaka hit till Ingla Jagnes varmbänk. Men nu är det dags för veckans lyssnarfrågor. Åsa Wistedt har åkt hem till Maj-Lis Pettersson.
Ja, äntligen är vi igång, Maj-Lis.
Ja, och för 19:e året i rad.
Är det så?
Ja, det är så länge vi har hållit på. Och nya frågor och svar. Ja, det vill vi köra nu igen.
Mm. Det har ju faktiskt kommit in en del frågor även under vårt sändningsuppehåll här. Och vi börjar på en gång, tycker jag. En gåta börjar vi med, kan man väl ändå säga. Bo i Katrineholm har skickat en bild på en växt som man undrar vad det är. Han tror själv att det kommer från fågelfrö. Mm. Vad säger du? Vi har en bild på ett blad här.
Precis. Det är parbladig växt. Ganska stora blad och ja, det är väl fem mindre blad sågtandade. När jag ser det här så tänker jag på fläder. Och då kan vi tänka på två olika typer av fläder. Druvfläder eller den som ger svarta, ätliga bär. Den mer vanliga fläden, kan vi säga. Och jag faller för den vanliga, den svarta. De har lite bredare blad än vad druvfläden har. Druvfläden är ju faktiskt giftig. Den har röda bär. Men det är inga problem med förväxling av dem. För de blommar olika tider. Blommorna ser helt olika ut. Det är gula blommor på druvfläden. Och det är vita klasar, platta klasar på den äkta fläden som vi tar. Och gör lite fläderblomsaft till exempel. Ta.
Och det här kommer inte från fågelfrön, men från fåglar.
Ja, men fåglarna har nog transporterat de här bären, för det tycker fåglar om också. Och sen brukar de ju göra lite avtryck då, så att säga, med lite avföring. Så att i vår svarta vinbärsäck brukar det alltid dyka upp några fläderbuskar. Och då gäller det att ta bort dem i tid. För att de har ett rejält rotsystem, och blir de för stora så konkurrerar de ju med svartvinbärsbuskarna. Så att det gäller att vara lite uppmärksam.
Så bort med fläden, Bo. Sen har vi fått från Kajsa i Växjö. Hon har skickat ett vackert kort här med snigelpost till oss. Det är rölliga på framsidan här, men det är inte det handlar om, utan det handlar om kaprifol. Hon undrar om hon kan rädda blommorna. Knopparna har ramlat av när de har blivit 2-3 cm långa. Och förra säsongen så upptäckte hon också små gröna maskar inuti knopparna.
Ja, vilket öde att inte få se kaprifolen blomma. Inte känna den underbara doften från kaprifol. Nu är det inte den... Vad ska jag säga, äkta kaprifolen, den som blommar tidigt, allra tidigast, den passar liksom inte in för det här djuret som det handlar om, utan det är de lite mer senblommande, den vild kaprifolen, den som vi förr kallade för svensk kaprifol, det är de som drabbas utav det här. Och det är faktiskt fjärilslarver som hon har sett. Och de äter ur knopparna, blomknopparna, så det finns i stort sett inget kvar. Ibland kan man se någon deformerad blomma. Men det här är ju så himla tråkigt alltså. Ja, vad kan man ge för råd att ta tag i det här? Alltså några medel mot det hela, typ något starkt insektsmedel, det finns inte eller vi får inte använda. Det finns biologisk bekämpning, men då får man ha tålamod alltså och göra behandlingarna upprepade gånger. Före blomning och i samband med blomning. Eller att det egentliga blomningen skulle vara. Och sen även efteråt. Så att man försöker få tag på alla larver. Och de ska äta utav den bakterie som man nu kommer att använda. Bacillus thuringiensis heter den. Och när de äter på sånt som är behandlat så bildas det ett gift i magen på de här larverna och så dör de. Så att det är det. Annars kommer det här att fortsätta. Har det väl kommit till platsen så fortsätter det i tid och evighet.
Nästa fråga, då behöver vi gå in här i växthuset som vi står i. För att vi har fått en fråga från Mats Johansson. Han undrar över sin baltiska vinranka som han har. På bilderna så ser det inte så kul ut.
Nej, det är en vit beläggning på i druvklasen här på alla druvor. De är liksom täckta utav ett vitt mycel. Det handlar om svamp det här. Vi kallar det för mjöldagg. Mjöldagg finns på många olika växter, men det är olika arter av mjöldagg. Och här gäller det att ta tag i det här nu i vår. När knopparna börjar öppna sig, ta då och behandla. För att svampens rottrådar finns kvar på de här övervintrande delarna. Så det gäller att täcka in det här överallt och följa sen. För att du har också smitta som sitter i samband med de knoppar som kommer att utvecklas. Och det är svavel man använder. Och svavel finns att köpa i plantbutiker, så det är inte svårt att få tag på. Så gör upprepade behandlingar, för det här är en väldigt envis svampsjukdom, skulle jag vilja säga. Jag ser också på bilden att det finns gallkvalster.
Ja, den i bakgrunden är ett blad där med lite bubblorna.
Ja, bubblorna du ser. Och de är känsliga för svavel också. Så förhoppningsvis så blir du av med två flugor i en smäll här.
Tack för idag, Maj-Lis.
Tack ska ni ha för det. Åsa Wistedt, hemma hos Maj-Lis Pettersson. Skicka gärna era odlingsfrågor till odla@sverigesradio.se. Odla med P1, Sveriges Radio, box 1552, 75145, Uppsala. Nu så här tidigt på vårkanten så kan det vara läge att börja planera för sommarens krusbär, hallon, vinbär, smultron, jordgubbar, även om man inte har någon trädgård. En som vet hur man odlar bär på en liten balkong, det är Anna Hermansson i Linköping. Vi träffar henne i somras.
Ja, men det är ju den här härliga känslan att ha odlat själv så. Och sen är det ju roligt när jag har några syskonbarn som kommer hit. De går ju ut här och tittar och frågar, får jag plocka? Men det är lite det här mysiga och ja, men en liten stolthet över att man har drivit fram saker själv. På en sån här liten balkong så blir det mer känslan och att det är lite kul att ta något litet bär och så. Mm. Så det är mer för att det är mysigt än för att man får ihop en massa.
Annas balkong ligger i västerläge och är 4,5 kvadratmeter ungefär. Sommartid har de sol från lunch till tidig kväll. Och bland lilavita panser, pelagoner, chokladmynta och persilja finns där krukor med jordgubbar och hallon.
Jag jobbar jättemycket med att krukor och blommor ska stå i rätt ljus så mycket som möjligt. Och sommartid är det för varmt för att sitta här på eftermiddagen, så att då får växterna sitt. Och så får jag möblera om till kvällen när jag ska ha mitt.
Mm. Ja, det är bra att ni samsas liksom om balkongen.
Ja, men det blir lite som något litet husdjur med tiden, så att man sköter om de här som små levande varelser. Och det är de ju. Det är väl det att jag inte behöver mata dem så mycket.
Odla med P1s expert Kim Rumponen, som jobbar med växtförädling på Sveriges lantbruksuniversitet, säger att det finns många bär som kan trivas på balkong. Har man lite större plats är svarta vinbär bra till exempel.
Helt enkelt därför att svarta vinbär ger bär allra bäst på tvåårsskotten. Så det innebär att odlar man dem i en lite större kruka, säger att man har en kruka på ungefär en 10 liter eller någonting sådant, så låter man skotten gå upp, och när de har satt bär och man har plockat av dem, och vi är framme vid hösten och vi ska beskära, så skär man bort alla skott som har burit vinbär, och sen så har man bara kvar årsskotten, och de kommer nästa år att ge fantastiskt fina bär.
Svarta vinbärsbuskar luktar ju så gott, hela busken. Så ja, det kan ju också vara en härlig grej på balkongen.
Ja, absolut. Det räcker att man går förbi och så tar man tag i bladverket och så känner man, svarta vinbär. Ja. Och så kan man stoppa ett blad i lite vatten och så har man ett örtte med en enda gång.
Även krusbär, röda vinbär och blåbär går fint att ha i kruka, säger Kimmo. Eftersom Anna inte har så stort får hon tänka till.
Ja, det är en utmaning. Jordgubben kan jag väl säga att det har jag satsat på, ampeljordgubbe. Det står sällan vilken sort det är på dem, men de är bra i storlek. Och sen sätter jag om dem i en kruka, för jag vill inte ha dem hängande just här. Men det går ju jättebra att sätta om dem. Och det går bra att dela på dem. De är ju uppodlade för att ge mycket frukt på första säsongen. Så det är ett tips, att satsa på ampeljordgubbe.
Och här ett litet tips från Kimmo vad gäller jordgubbar och också smultron.
För att få en lång säsong så ska man ju välja sorter som blommar om. Så har man bär under hela sommaren och fram till långt in på hösten. Och det finns många olika nyare sorter som kommer, och jag tycker man ska prova sig fram där och se om man tycker om smaken, och så väljer man då de sorter som smakar allra bäst.
Om man har en balkong som är skuggig?
Ja, då kan man välja de bärslag som trivs normalt i skuggan. Alltså smultron går ju alldeles utmärkt att odla i skuggiga lägen. Lingon fungerar jättebra. Vinbär, svarta vinbär, trivs alldeles utmärkt i hel skugga faktiskt. Så att det ska inte vara något hinder från att odla bär på balkong i skuggigt läge.
Mm. Ja, men på vintern då? Jo, de flesta bär klarar vintern på balkong i kruka, säger Kimmo Rumponen. Det är om man vill ha vindruvor eller mer exotiska bär som fikon som man behöver tänka till lite extra. Och är det en skyddad balkong så gäller det däremot att ha lite koll på våren så det inte blir för varmt för dem alldeles för tidigt på säsongen. Anna Hermansson hjälper sina hallon- och jordgubbsplantor på vintern med mjukt skydd.
På senare år så har jag gjort så att jag ställer de växter som kan övervintra vid min husvägg här. Och sen har jag ett gammalt utkänt duntäcke som jag slänger över. Och ett lite tjockare överkast som också får användas till något annat här så länge det håller. Jag har läst om bubbelplast och isolerade krukor och allting. Men här tar jag vad jag har.
Ja. Ja. Och det har funkat. De har varit inbäddade och de lever.
De lever. Det har gått bra faktiskt. Jag har väl tagit av det här täckningen varma dagar och så lite grann, så att det inte blir för tätt eller möglar under eller sådär. Så det är lite pyssel även vintertid med att ha en sån här balkong. Min tanke är ju att här ska jag ha en liten trädgård i miniformat.
Och det har du ju.
Ja, det har jag.
Ja.
Ja.
Reporter här Åsa Wistedt, som också är producent för Odla med P1. Nu är vi åter tillbaka här i Ingla Jangnes trädgård. Det började här med att du blandade ihop hästgödsel med halm. Och då blir det först en varm bädd. Nu ska det bli en varm bänk.
Just det här med bädd som du sa, det är bra för många säger varm bädd. Men det här är en bänk. Och bänken är ju det att man gör ramar. Pallkragar eller som jag har gjort här nu, pallar som står. Eller att man bygger en ram. Och en varm bänk, då har man gödsel och halm och får värme. Och så täcker man det då. Förr var det ju med glasfönster eller plast som man ville.
Man höll på med varmbänk långt upp i 1900-talet. Och då la man fönster.
Ja.
Vanliga fönsterrutor.
Ja,
på den här ramen som man hade byggt då. Som ett liggande växthus nästan.
Ja, precis. Ja. Och det är ju också att om man inte har fönster och lägger plast, så är det ju också för att hålla kvar fukten. Att den inte får ju inte torka ut det här nu. Utan det ska ju vara fuktigt men inte blött.
Tror du att varmbänken är det liksom en svensk, skandinavisk påfyll? Vi har ju sånt fruktansvärt bistert klimat. Vi behöver ju verkligen få en varmare, längre säsong för att kunna odla. Det är extra bra för oss här uppe.
Ja, men absolut. Det är ju det här att man förlänger säsongen. Det är ju det man alltid har velat. England har ju varit fena på det här. Där har man ju gjort varmbänkar. Och skolade trädgårdsmästare i Sverige också.
Det är långt in på 1900-talet.
Ja, ja, absolut. Och äldre. Men hur vanligt det har varit bland villaträdgårdar och så där, det vet jag inte.
Tycker du att det här är svårt?
Nej. Får man tillgång till bra material så är det ju bara liksom blanda och trampa vattna. Det är väl den här balansen.
Proportionerna mellan skiten och halmen. Vad säger du?
Det är ju inga mått sådär 4 deciliter, det är det ju inte, utan man får ju, det är väl också så att man lär sig av erfarenhet. Men är det så då, om det går börja gå någon vecka och det inte händer någonting, då kanske man får blanda i, man kan blötlägga hönsgödsel och vattna med, så att man vattnar upp kvävet, kissa lite i den kanske. Det är väl alltid bra med det här guldvattnet. Så att man får upp, för då är det nog att det är för lite kväve. Om det inte blir varmt. För det måste vara både och.
Så det, ett problem som man kan upptäcka då, det är att det kanske inte blir så varmt som man hade hoppats. Men kan det bli för varmt?
Nej, det går ju upp till att bli varmt. Och sen går det ju ner igen. Och det som är bra med att det blir varmt, det är ju också att många skadegörare kolar vippen i värme. Och även ogräsfrön och sådär. Så man får nog inte så mycket havre som man annars kan få när man använder hästgödsel. Utan mycket av de fröna dör ju när det går över 60 grader.
Och termometern, ska den fram då innan man sår sina grönsaksfrön i bädden?
När man har packat färdigt och gjort färdigt, då sätter man i termometern. För det är ju spännande att se att det blir varmt och hur varmt det blir. Och jag har använt en sån här, du vet, ute och inne termometer med sladd. Och så stoppar man ner den i jorden och så... Då kan man ju också se ute så är det så här, och nere i jorden är det så här varmt.
Men vilken temperatur, om vi nu ska så våra bladgrönsaker, vilken temperatur är bra?
När vi ska ut med, ja, det måste ju ner mot 30, inte över 30, kanske 25-30 grader. För att det är ju varmt när i, men på ytan då så är det ju svalare förstås.
Och med det så är Odla med P1 slut för den här veckan.
Ja, varmt vatten, nu ska vi sätta igång den här. Mikroorganismerna, de vill ha varmt.
Varmt vatten.
Ja.
Tack så mycket, Ingla, Agne, trädgårdsexpert, Odla med P1. Vi är tillbaka om en vecka.